En ensam gammal man i London och drottningen av England som detektiv. En försvunnen man i 50-talets stillsamma Malmö och nog så verklighetstrogna nutida ryska giftmord. Ja, det är några av ingredienserna i juni månads talbokstips som plockats ihop av Stefan Sjölund och Jessica Sten på Kristianstad stadsbibliotek. Jessica inleder med boken om den ensamme mannen och den heter
En sång för alla dem av Mike Gale. Talbok med text 12 timmar 47 minuter. Inläsare David Zetterstrand. Hubert Bird är enkemannen i London som varje vecka pratar med sin dotter Rose som bor i Australien. Han berättar detaljerat om sitt aktiva liv som pensionär med dagarna fyllda av spännande aktiviteter med goda vänner. Men inget av detta är sant. Sanningen är att Hubert inte brukar träffa en enda själ och det kan gå veckor utan att han pratar med någon och han går knappt utanför dörren. När den nyinflyttade grannen ringer på hans dörr för att hälsa blir han mest förnärmad. Men så bestämmer sig dottern för att oväntat komma hem för att hälsa på sin pappa och Huberts tillvaro ställs på ända. Hur ska han kunna förklara för dottern att han ljugit för henne under så lång tid? Hubert bestämmer sig för att försöka få sitt verkliga liv att likna sitt uppdiktade liv innan dottern hinner hem. Detta leder till mötet med en väldigt spretig grupp människor som bara har ensamheten gemensamt. Det leder honom också till en oväntad och sedan länge förlorad vänskap, en andra chans till kärlek och ett aktivt liv i pensionärsföreningen. Samtidigt som man får följa Huberts försök att iscensätta sitt påhittade liv får man tillbakablickar i hans historia och får lära känna honom. Man får följa hans resa från Jamaica till London som arbetsimmigrant och få veta hur det kunde vara att komma till London på 50-talet som svart man och mötas av rasism. Hans liv med sin älskade hustru som fick välja honom framför sin familj skildras. Och man får förklaringar till varför Hubert lever som han gör. Och hur ålderdomen blivit en plats där han inte trivs. Detta är en berättelse om ensamhet, utanförskap och ålderdom. Men också om vänskap och kärlek. Det är en berörande och väldigt fin berättelse med härliga karaktärer. Stundtals rolig och ibland allvarlig. Men alltid varm och charmig. Och där författaren mitt bland allt detta belyser samhällsproblemet ensamhet. En hoppfull bok som påminner om att en vänlig handling från en främling kan förändra ett liv.
Och Stefan, du börjar med
Spionen Bergling av Jonas Bonnier. Det är en talbok med text som är under produktion och beräknas klar 21 juni. Och den finns tillgänglig som punktskrift. Stig Bergling blev spionen som blev känd för omvärlden när han greps i Israel 1979 och som blev dömd till livstidsfängelse och återigen blev mycket omskriven när han och dåvarande frun rymde till Sovjetunionen under en permission 1987. Han bodde senare bland annat i Sovjet, Libanon och Ungern i olika omgångar. Så småningom återvände han till Sverige för hälsan blev sämre och han avtjänade några år i fängelse i slutet av 90-talet innan han blev villkorligt frigiven. Och det råder inget tvivel om att han gjorde en stor skada med de uppgifter som han lämnade ut till ryssarna. Samtidigt som han själv inte tjänade speciellt mycket. Några 10 000 lappar var allt han fick betalt. De objektiva fakta som Jonas Bonnier utgått från har vävts ihop med fiktion. För riktigt vad som rörde sig i huvudet på Bergling, det kan man ju omöjligt veta. Det var när han jobbade inom säkerhetspolisen som Bergling, i alla fall i romanen, gjorde sitt första övertramp. Han jobbade på den så kallade ryssroteln som spanade på personer på den sovjetiska ambassaden. Om någon av dem till exempel åkte på semester med fågelkikare i packningen så var Berglings och hans kollegors jobb att utröna om de var genuina ornitologer eller om de spanade på militära skyddsobjekt. Och åtminstone då i romanen så retade sig Bergling på att det var så ineffektivt i och med att de själva visste inte vilka skyddsobjekt som fanns i trakterna utan de fick rapportering vad de såg. Och sen fick någon militär med behörighet sitta i efterhand och avgöra om det var något intressant. Så när Bergling fick tillgång till en förteckning över Sveriges alla hemliga anläggningar så gjorde han en fotokopia av den som han förvarade i ett bankfack. Och den sålde han sedermera till ryssarna. I romanen är Bergling inte ensam om att på svensk sidan ha samröre med främmande makt. Och alla var heller inte lojala på den andra sidan. Vem var det som skyddar vem och vem måste offras för att skydda någon annan?
Hur är spänningsnivån på historien?
Jo, men det har han fått till, tycker jag, för att man vet ju från början vad som händer med Bergling då, om man är lite intresserad av gamla spioner. Så man har hört talas om honom. Men så finns det ju de här sidohandlingarna då med den här andra svensken som är inblandad, och så är det även en historia på den ryska sidan. Ja, någon avhoppare där som...
Hur beskrivs Bergling? I en Expressen-recension så står det att Bonnier framställer honom som en pajas.
Ja, lite så. Kvinnokar och rumlar liksom och vill gärna festa och ha kul och sådär. Inga djupa tankar precis. Men det vet vi inte.
Och du fortsätter på det ryska temat.
Just det, då har jag läst Debutant av Sergej Lebedev. Det är en talbok med text som är under produktion och beräknas klar den 21 juni. Virin, eller Herr Michalski som är hans nya namn, är en rysk emigrant. Han sitter på en stimmig uteservering i sommarhettan. Getingarna flockas kring hans ölglas och surrar runt omkring honom. Han känner ett stick i nacken. Kort därpå avlider han i något som verkar vara en allergisk chock. Men det är inte getingarna som bär skulden till hans död. Sergej Lebedevs roman om giftmord slog ner som en bomb när den släpptes i Ryssland. För den kom samtidigt som oppositionspolitiken Alexej Navalny utsattes för ett giftattentat sommaren 2020. Just det att Michalskis död misstänks vara ett giftmord leder till att en annan avhoppare rådfrågas om dödsfallet. Och det i sin tur triggar säkerhetstjänsten att, som det heter, plocka upp honom ur arkivet. Hans namn är Kalitin och han är en före detta kemist som troget arbetat för den gamla sovjetregimen i hemliga laboratorier på namnlösa platser. Och bland annat har han framställt ett lukt- och smaklöst gift som inte lämnar några spår efter sig, benämnt just debutant. När sovjetväldet upphörde sålde han sig själv och sina hemligheter, plastikopererade sig och har sedan dess levt i flykt och försökt leva så obemärkt som möjligt. Vi får genom boken följa hur Kalitin växer upp och fostras i staden Sovjetsk 22 och som vuxen kommer till ön utan namn där forskarna har fria tyglar att experimentera, inte bara på djur utan också på människor. Det är inte som att vare sig Kalitin eller hans mentor som tog honom dit är några glödande övertygade kommunister. Snarare är de övertygade opportunister som lever för sin forskning och tjänar de herrar som stöttar dem i deras arbete. Bokens andra huvudperson är generallöjtnant Kjersnev, som tillsammans med en kollega inom säkerhetstjänsten har uppdraget att likvidera Kalitin. Under täckmantel av att vara två försäljare som ska på en superhelg tillsammans beger de sig iväg mot målet.
Är det här en spänningsroman eller är det en historia som måste läsas med helt andra ögon med tanke på vad som hänt och händer i Ryssland?
Visst är det aktuellt, men spännande är den också. Men jag ska också säga att den är lite, det är vackert språk i den, och det tror jag någon recensent tog upp också, att det var lite poetiskt. Det var en rysk själ i det hela.
Och från ryska själar till skånsk medeltid.
Ja. Jag har läst en bok som heter Det medeltida Skåne, en arkeologisk guidebok av Peter Carelli. Talbok, 13 timmar 28 minuter, inläsare Helena Gripe. Och detta är en lite äldre bok som gavs ut 2007, men som talbok 2022. För den historieintresserade är Det medeltida Skåne en guidebok som är utmärkt att ha med sig på sommarens hemesterutfärder till någon medeltida lämning. Men den passar lika bra att lyssna på sittandes hemma i bästa läsfåtöljen. Peter Carelli som skrivit boken är docent i historisk arkeologi och förste antikvarie vid Dunkers kulturhus. Han beskriver i boken hur Skåne såg ut under medeltiden, vad som utmärkte det skånska jordbruket och vad Öresund betydde för långväga sjötransporter. Det skånska landskapet hade många borgar, befästningar, kyrkor och kloster, och i boken presenteras flera av dessa. I ett avsnitt som handlar om Skånes kristnande och religiösa liv presenteras domkyrkan i Lund, klostren i Dalby, Herrevad, Bosjö och Bäckaskog utförligt. Och borgar som Krapperup, Borgeby, Ivehus, Torup och många fler beskrivs. Liksom den specifika medeltida stadskulturen och enskilda städer. Boken ger en intressant bild av hur Skåne såg ut under medeltiden och kombinerar skildringar av lämningar med djupdykningar i vissa ämnen. Till exempel fakta om Skånes äldsta kyrkogård, om stadsarkeologi, skulptören Adam von Düren och om vallgravsfynd. Det här är en bra, lättläst och lättillgänglig bok och jag har lärt mig många spännande saker. Som att Dalby Hage redan på 1000-talet var den danske kungens jaktpark. Att kalkmålningarna i Finja kyrka, som är utförda cirka 1140, tillhör de finaste romanska muralmålningarna i hela Europa. Eller att en tredjedel av Skånes medeltida kyrkor revs under 1800-talet och ersattes av byggnader i en stil som idag kallas nygotik. Men ett folkliga namn som ibland används är Eslövsgotik. Ett lite nedsättande arkitektoniskt begrepp som utgår från Eslövs kyrka från 1891. Detta är en mycket trevlig historisk bok.
Och hur läste du den? Ute på språng mellan kyrkor och borgar eller hemma i läsfåtöljen?
Hemma i läsfåtöljen. Och jag läste den lite som jag slog upp lite grann. Jag läste inte den från perm till perm.
Och från det medeltida Skåne till ett något mer närliggande 50-tals Malmö.
Jag har läst Den halshuggna giraffen av Peter K. Andersson. Det är en talbok med text som är under produktion och beräknas klar 21 juni. Och Den halshuggna giraffen är en ganska kort och stillsam liten detektivhistoria som utspelar sig geografiskt huvudsakligen i Malmö. Tiden är som sagt 1950-tal och privatdetektiven Urban Krok får ett uppdrag. Han blir kontaktad av modern till järnvägsinspektören Erik Olsson som varit försvunnen några dagar. Trots kyligt vårväder är både hatt och ytterrock kvar i tamburen. Olssons lägenhet är för övrigt i god, för att inte säga pedantisk, ordning. Egentligen är det bara en liten trasig prydnadsgraff i porslin som ligger på golvet som sticker ut. Vad kan månne den ha för betydelse? Krok söker svaren bland annat i Helsingborg hos Erik Olssons exfru och bland hans arbetskamrater på Statens järnvägar. Den försvunne framstår till en början som en ganska suddig i konturerna, men på vägen så klarnar det ju fler personer som intervjuas och ju längre bak i Erik Olssons liv som Urban Krok gräver. Och även om mysteriets upplösning inte är jättesvår att räkna ut när man kommit en bit framåt i boken, så tycker jag att jag hade trevligt på vägen dit.
Har du läst Georges Simenon och Maigret-deckarna?
Jo, någon gång för länge sedan, och det påminner lite om det. Alltså, det är det här stillsamma. Det är inga stora åthäver liksom. Även om han, ja, på något ställe i boken så misstänker ju den här exfrun för att ha något väldigt skumt på gång.
Och där höll du med en recensent som också gjorde jämförelsen till Simenon.
Jag kanske till och med läste recensionen, vem vet.
Och vi avslutar hos en mycket aktuell 96-årig person.
Ja, Windsor-knuten av S.J. Bennett. Talbok med text, 8 timmar 37 minuter, inläsare Camilla Bard. Tänk om Englands drottning Elisabeth den andra var en listig detektiv som löste mystiska brott. Det är just vad hon är i denna bok, som är första delen i en serie med drottningen som hemlig privatdetektiv som löser mysterier tillsammans med sin biträdande privatsekreterare Rosie. Författaren S.J. Bennett, som alltid varit intresserad av det engelska kungahuset, kom på en dag att drottning Elizabeth hade kunnat vara en utmärkt detektiv. Bennett menar att drottning Elizabeth har upplevt mycket genom åren och varit med om mer än många andra. Hon har tillgång till vilka experter hon vill och en djup förståelse för den politiska värld hon lever i. Men om drottningen skulle lösa brott kan det inte märkas. Så i så fall måste hon utföra sina undersökningar i hemlighet, i bakgrunden där ingen märker något, resonerade Bennett när hon skapade sin serie. Handlingen börjar våren 2016 och drottningen är på slottet Windsor och förbereder sin 90-årsdag. Men efter en tillställning på slottet hittas en av gästerna död i ett av sovrummen och allt avstannar. Den döde är en ung rysk pianist som först verkar ha hängt sig, Men Windsor-knuten på slipsen får den militära underrättelsetjänsten MI5 att fatta misstankar om mord och att pianisten dött innan han hängdes upp i garderoben. Drottningen blev genast involverad. Hon träffade pianisten under tillställningen och till och med dansade med honom. Och tanken på att en mördare är på fri fot i Windsor Castle, eller hade åtminstone varit under gårdagskvällen, lämnar henne ingen ro. Och fler problem hopar sig. Hur har en mördare kunnat ta sig in i ett slott, omringat av vakter, kameror och säkerhetskontroller, och sedan obemärkt utföra ett mord? Naturligtvis lämnar drottningen undersökningen till MI5, åtminstone tills hon märker att den leder åt fel håll. Då börjar hon och Rosie själva att nysta i fallet. Men i största hemlighet, såklart. Detta är en charmig och mysig deckare skriven med humor och glimten i ögat. Bennets porträtt av den varma och kloka drottning Elizabeth är väldigt underhållande, liksom att få inblick i drottningens kungliga liv. Vad som kan dra ner på betyget något är att det figurerar ganska många olika personer och namn. Men det trevliga sätt boken är skriven på väger upp detta. Detta är en härlig sommardeckare för alla som gillar det engelska kungahuset. Del 2 i serien heter En hund begraven. Den talboken är under produktion. Den beräknas klar 22 juni.
Hör du till de här som gillar det engelska kungahuset?
Ja, jag gillar det engelska kungahuset.
Då har du varit i ditt esse nu eller under jubileet?
Ja, det har varit kul. Jag har följt på tv. Men det hade varit roligt att vara i London.
Avslutade Jessica Sten som tillsammans med kollegan Stefan Sjölund på Kristianstad stadsbibliotek tipsade om följande böcker. En sång för alla dem av Mike Gale, Spionen Berling av Jonas Bonnier, Debutant av Sergej Lebedev, Det medeltida Skåne av Peter Carelli, Den halshuggna giraffen av Peter K. Andersson och Windsor-knuten av S.J. Bennett. Dessutom nämndes En hund begraven, också den av Bennett. Reporter var Dodo Parikas.